Välkommen till denna podcast från församlingen Livsglädje Landskrona. Du kommer att lyssna till en predikan inspelad från församlingens söndagsgudstjänst. Vi uppmuntrar dig att efter predikan stanna upp en stund för att fundera närmare på hur din vardag kan formas av Gud. Du kan få hjälp av frågor till eftertanke som du hittar på församlingens hemsida under fliken predikan. Så välkommen att ta del av vår gudstjänst.
Vi möter i de här påskens texter. Jag vet inte om du har tagit dig tid under den här veckan som har gått att läsa några av texterna som tar oss från måltiden in i fredagens korsfästelse och till den här dagens texter som vi har läst lite tidigare i gudstjänsten. Vi möter här lärjungar i kris. Allt det de har berörts av under de senaste åren, det de har fått vara med om och ta emot men också delta i. Att människor har blivit friska från sjukdomar, att människor har blivit befriade från ondskans förtryck som har gjort livet mörkt under lång tid för många människor. Att hoppet har kommit in i deras liv om att Gud gör nu den där livsförvandlade förändringen och vänder mänskligheten till sig själv. Att Gud griper in mitt i det som är synd, brustenhet, alla de handlingarna och orden som har blivit som tunga bördor att bära på. Saker man själv har uttalat och andra har uttalat mot den. Allt det har de fått se hur Jesus har lyft av människor i konkreta livsförvandlande möten. Och de har själva fått ta emot det. Och så är det som att allt det här på bara några få dagar har vänts till den djupaste hopplöshet. Jesus utlämnad, förrådd, misshandlad, dödad på ett kors. Och i den där krisen så reagerar ju de på olika sätt. Deras liv har de senaste dagarna tagit väldigt olika riktningar. Det kom en bok 1975 som hette Kris och utveckling av en psykiater som hette Johan Kullenberg. Den har kommit sen i nya upplagor om och om igen och i en ny version på 2000-talet. Alla som har läst socionomprogrammet har fått gräva i den boken. Och mycket av det som vi pratar om hur man ska hantera kriser bygger på den forskning som Johan gjorde på 70-talet. Han var ung läkare. Han kom ut i tjänst inom psykiatrin och mötte under en kort period två stycken kvinnor som hade gått igenom den djupaste krisen i deras liv. Och i den krisen så hade de tappat verklighetsuppfattningen och var i djup ångest. De hade förlorat sina barn vid förlossningen. Och han blev intresserad av och uppmärksam på att det som fanns i hans utbildning och det som han hade lärt sig utifrån att möta människor i kris inte på något sätt kunde matcha den svåra djupgående kris som de här två kvinnorna befann sig i. Det var mediciner som gällde och enbart det. Och han blev intresserad av att utforska vad är det som händer med människa när vi möter det där trycket utifrån som blir ett tryck inifrån, en djupgående psykisk kris. Och i den här boken så skriver han om att kriser, ja men de kan ju vara positiva. Vi går ju alla igenom positiva kriser genom livet. Ett barns födelse eller under våran uppväxt när ett barn och vi som barn tar de där livssprången från att krypa till att gå. Och går igenom de här utvecklingskriserna eller tonårens hormonsvängningar. Alla för er som har haft tonårsbarn vet ju hur härligt det är. Kriser som leder ändå till att man kommer igenom och kommer ut på andra sidan och hittar sig själv. Och vi känner ju igen det där, vi har alla varit med om det. Men han tittar framförallt då på de där hårda, svåra kriserna. När en oväntad, plötslig händelse kastar om livet och skakar om hela tillvaron. Och så tyckte han sig upptäcka att det fanns gemensamma mönster. Inte att de alltid går som en klar, tydlig tråd, liksom steg ett, steg två, steg tre. Men i samtal och intervjuer med 59 kvinnor som har genomgått samma kris som de här två första kvinnorna han mötte, så märker han mönster. Så han beskriver att det första som händer när vi hamnar i den där outsägliga svåra situationen, det är att vi kommer i chock. Händelsen får livet att stanna upp, och från den punkten kommer vi upptäcka att det fanns ett före och det kommer finnas ett efter. Chock. Chock som innebär att man förnekar ofta det som har hänt och inte vet hur man ska ta sig vidare. Och efter ett tag så kommer reaktionerna fram. Den andra mönstret han såg, reaktionsfas. Där vi desperat försöker hitta en förståelse och svar på varför, hur. Hur kunde det här hända? Varför hände det där mig? Jag står inte ut längre. Jag kommer aldrig klara av detta. Kanske också i den här reaktionerna försöker vi skjuta skulden åt olika håll, mot oss själva eller mot andra. Om bara jag inte, om bara du inte. Och efterhand, om man ger rum för det, så blir det rum för bearbetningen. Insikten om att det här faktiskt har hänt landar in, och man slutar förneka själva händelsen och börjar ta in att här har en förlust ägt rum och en förändring har kommit som vi måste på något sätt hitta ett sätt att leva med. Jag börjar försöka hitta språk för det som har hänt. Söker hjälp från omgivningen och upptäcker någonting av hur den kan eventuellt stödja eller inte. Och så kommer det sista steget i den där förändringsprocessen som han kallar för nyorientering. Att hitta vägen vidare utifrån att det som har hänt, det här kommer jag alltid vara bärare av. Men det har ändå kommit in någon form av efter. De smärtsamma minnena, de kan dyka upp igen och de kan ta tag i mitt liv och skaka om mitt liv. Och samtidigt så växer något annat fram. En glädje över livet igen, att jag tar sikte på framtiden och hittar ett sätt att förhålla mig till det som är just nu. Det som är så förändrat. Känner ni igen beskrivningen? Chock, reaktion, bearbetning och nyorientering. Och känner du igen att det där är någonting som du själv har varit igenom på olika sätt? Att du har minnen av situationer med ett tydligt före och ett tydligt efter, en händelse som har på något sätt skakat livet eller fått det i gungning. Och så är vi medvetna om att liknande situationer kan vi reagera på väldigt olika sätt. Utifrån vad vi bär av hittills så tar vi olika situationer på olika sätt. Och mitt i det svåra så vill det som är omöjligt på något sätt ta över hela berättelsen. I de negativa kriserna så kommer det som är svårt, det som har gjort att jag är i chock, det vill försöka ta makten över hela tillvaron och omkullkasta mitt liv. Så att jag inte bara är bärare av en kris, utan krisen äger mig. Och så menar Kullberg sådär positivt att det är många märken när man väl har gått igenom den här krisen och hittat nyorienteringen, så visar det sig det jobbiga också vara bärare av en kraft till att upptäcka mer av vem man själv är. Att upptäcka mer om kanske en sannare bild av sig själv och sina begränsningar och möjligheter, men också hitta kraft i ett sammanhang som kan bära och uppmuntra en. Nyorienteringen innebär någon form av plats av läkedom, och det kan ta tid att få syn på det. Och jag kom att tänka på det när jag läste de här texterna igen inför den här söndagen, från nattvarden. Den första eller den sista måltiden som Jesus sätter ett fokus på, att nu är det en måltid som kommer innehålla så mycket mer än bara bröd och vin. Det kommer sätta fokus på att minnas vad han har gjort för oss. Till allt det som händer fram till korsfästelsen och uppståndelsen. Och vi kan läsa om hur lärjungarna och de som är med om detta får liksom glimtar av hur de går igenom de här olika situationerna, chocken, reaktionerna, bearbetningen och sen i mötet med Jesus en nyorientering. Judas som förråder Jesus för 30 silvermynt. Som har markerat vem Jesus är där i mörkret i Getsemane trädgård med en kyss. Hur han ångrar sig när han ser att Jesus blir dömd och bortförd. Men inte möter någon nåd hos dem som har köpt hans tjänster. När han kommer fram till insikten och skriker ut, jag har syndat och förått oskyldigt blod. Så svarar de, vad angår det oss? Det är din sak. Och hur han kastar pengarna han har fått rakt in i tempelhuset där prästerna sitter. Och hur hans ångest driver honom till döds. Och Petrus, som är den andra berättelsen som går igenom Matteus evangeliets berättelse, som med sitt liv har svikit likadant. Som har lovat Jesus högt och tydligt när Jesus säger att i natt ska ni alla komma på fall för min skull, för det står skrivet jag ska dräpa herden och fåren i jorden ska skingras. Men när jag har uppstått ska jag gå före er till Galileen. Så svarar Petrus honom. Även om alla andra kommer på fall för din skull så ska jag aldrig komma på fall. Men Jesus sa, sannoliken i natt innan tuppen gal ska du ha förnekat mig 3 gånger. Och Petrus sa, om jag så måste dö med dig ska jag aldrig förneka dig. Och detsamma sa alla andra lärjungar. Och så går den där natten in i att Jesus får ett enormt ångesttryck på natten och ber bland annat Petrus att följa med honom en bit bort in i trädgården och be och vaka tillsammans med honom. Och Petrus somnar. Och han somnar om. Och han somnar om. Och till slut är den där trädgården fylld av de som ska hämta Jesus. Och i en av de andra evangelierna så vet vi att det är Petrus som drar ett svärd och hugger örat av en tempelvakt som har kommit. Och när Jesus säger att inte på det där sättet, lägg ner ditt svärd, så springer Petrus liksom alla andra därifrån. Och han söker sig till fängelseplatsen och domstolsplatsen. Och där blir han konfronterad 3 gånger under natten. Tillhör inte du den där Jesus? Och med de kraftfullaste ord så säger han aldrig i livet att jag tillhör den mannen. Med svordomar säger han att det där stämmer inte. Då svor han och bedyrade, jag känner inte den mannen. I samma ögonblick gal den där tuppen. Och då kom Petrus ihåg vad Jesus hade sagt. Innan tuppen gal ska du ha förnekat mig 3 gånger. Och han gick ut och grät och grät och grät bittert. I den där stunden så måste Jesu ord ha slagit till i Petrus liv. Det Jesus har undervisat om. Den som förnekar mig inför människor, honom ska jag förneka inför min fader i himlen. Jag ska aldrig förneka dig. Jag kommer gå i döden för dig. Och Jesus har sagt att den som sen förnekar den Jesus de tillhör, kommer inte Jesus kännas vid inför fadern i himlen. Kan ju känna på ångesten i detta. Och vi möter några av lärjungarna som samlas vid korset. Det var många kvinnor som stod längre bort och såg på. De hade följt med Jesus från Galileen för att tjäna honom. Och bland dem var Maria från Magdala och Maria som var Jakobs och Josefs mor och modern till Zebedaios och söner. Så vi möter där vid korset några som är trogna och står kvar. Och vi möter en annan lärjunge som efter att Jesus har dött möter upp Josef av Arimatea. Han går till ståthållaren och ber att få kroppen. Och han lägger Jesus i den grav som han har huggit ut och förberett för sin egen död. Och Maria och Magdala är med där vid graven. De vet vad den är. Så många olika reaktioner. Skuldkänslor svämmar över. Sorg, handlingsförlamning, handlingsförmåga. Olika reaktioner. Och så kommer Jesus människor till mötes. Som uppstående möter han lärjungarna. Och han kommer visa att han inte låter chocken, reaktionerna, vara sista ordet. Utan han hjälper dem in i bearbetning. Över det de har gjort, det de har förnekat, hur de har vänt sig bort. Och han kommer andas frid över alla de som flydde undan den där natten. Han kommer vända sitt ansikte till dem och han kommer andas sitt liv och sin frid över dem som vände sig till honom. De där orden om att den som förnekar mig inför människorna, honom ska jag förneka inför min fader i himlen, är inte slutorden. För Jesus kommer varje människa som har förnekat honom till mötes, möter deras blick och försöker hjälpa dem tillbaka in i Guds närhet. Han möter några lärjungar på väg till Emmaus. Kan vi läsa om i Lukas evangeliet? Han möter Thomas som har tvekat och tvivlat när de andra har mött Jesus och berättar om det. Så ber han att få röra vid Jesus. Innan det kan han inte tro. Och sen när Jesus väl möter upp med honom så behövs inget av det där fysiska vidröret, utan han bekänner min Herre och min Gud. Och så möter vi i Johannes evangeliet, det 21 kapitlet, hur Petrus får möta Jesus efter uppståndelsen och tre gånger, lika många gånger som han har förnekat, får han uttrycka, du vet att jag har dig kär. När Jesus frågar honom. Den som förnekar mig inför människorna, honom ska jag förneka inför min fader. Ja, men Jesus låter inte livet stanna vid den punkten i deras förnekande. Han öppnar vägen hem. Och säger, jag vill möta dig. Jag vill förvandla ditt liv. Jag vill lyfta av dig skammen, skulden och bortvändheten. Och så möter vi i dagens text i Matteus evangeliet 28 kapitlet. Kvinnorna på vägen till graven. Maria och Maria. Och en del evangelier berättar ju om hur de kommer där med massor med kryddor. För att på något sätt överskyla det som är oundvikligt. Det de förväntar sig, det är förruttnelsens dofter. Och de vill låta andra dofter en kort stund, ett tag till, bara få ta över. Och så möter de den uppståndna. Och i det mötet får de uppdraget, och det går ju i två steg. Först en ängel som säger, och liksom förbereder dem för att också möta Jesus. En ängel som med sin vittnesbörd berättar om att han är inte i graven. Gå tillbaka till de andra och säga att han är uppstånden. Och sen möter de honom själv. Får kasta sig ner inför honom och tillbe. Och han säger de där orden som redan ängeln har sagt till honom. Ni behöver inte vara rädda. Var inte rädda. Gå och säg åt mina bröder och bege sig till Galileen. Där ska de få se mig. Mitt i deras tvivel, i deras sorg, i deras smärta möter Jesus dem med. Var inte rädda. Så Jesus hjälper till den där nyorienteringen av livet. Och det kommer delvis genom andras berättelser. Vittnesbördet om att själva ha mött delar man med sig till nästa människa. Som i sin tur delar med sig det i nästa till nästa människa. I alla evangelierna så finns det i mötet med Jesus där i slutet, i samband med uppståndelsen, och då en uppdragsbeskrivning. Petrus möter den i samtalet när han får säga, Jesus, du vet att jag har dig kär. Så får han uppdraget att fortsätta leva ut sin kallelse och sina gåvor och förmågor. Det som han förmodligen har lagt åt sidan och tänkt att det där kan inte gälla mig längre, för skammen och skulden är för stark. Jesus ger uppdraget på nytt. När de fick se honom där föll de ner och hyllade honom, men några tvivlade. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar in till tidens slut. Det löftet kommer till var och en som vänder sig till Gud med sin brustenhet, med sin bortvändhet. Jesus möter upp med barmhärtighet och Guds trofasthet. Sveket har inte sista ordet om vi tillåter Gud att möta oss. Frågan är om vi vänder oss till honom eller inte. Jag vet inte om du har känt på det någon gång, att du har tänkt att du liksom Petrus har svikit så hårt att du är utanför det som är möjligt att ställa till rätta igen. Att sveket liksom definierar och äger dig. Skammen, skulden äger dig. Och jag tänkte på det, att det är ungefär som de där gammaldags bilnavigatorerna som fanns. Man kunde ha i bilen som, är det någon som har haft en sån navigator och försökt hitta rätt ställe? De var ju väldigt slaviskt inställda på sin idé. Hur man skulle ta sig från punkt A till punkt B. Så man knappade in vart man ville någonstans och då la de upp rutten, och det var den liksom rutten som gällde. Fanns bara en väg framåt. Så när man körde efter dem och körde fel, vilket har hänt andra människor har jag förstått, så liksom kom den här rösten in i systemet som sa: gör en U-sväng. Och så gjorde man en U-sväng. Gör en U-sväng. Kom efter en stund igen, för han hittar liksom inte rätt väg. Har ni varit med om det? Det där förde mig ut på den italienska landsbygden en gång. In i ett grustag vid en motorväg. Och var jag än körde så kom budskapet: gör en U-sväng. Man vill ju liksom bryta sönder maskinen efter ett tag, va? Då fick man välja en ny väg själv. Sluta lyssna på den där rösten som sa att vägen framåt var omöjlig. Bana en annan väg och hitta rätt. De nya liksom systemen är lite mer nådefulla. De säger inte gör en U-sväng när man har kört fel, utan efter en stund säger de: om 200 meter, ta till vänster. Alla pratar stockholmska. Eller hur? Och jag tänker att det så där är nog andens verk mer likt om vi läser evangelierna. Jesus möter där människor har hamnat med sina dåliga val. Och han banar en väg från den punkten till det mål han har satt för oss människor. Gemenskap med Gud i evighet. Han hittar väg. Han kommer vägleda fram till målet från där du har hamnat. Och evangelierna säger förstås inte ta därför lätt på hur du förhåller dig till målet, utan Jesus har lagt varningens ord över våra liv som säger att förnekar vi honom så kommer han inte kunna stå för oss inför Fadern i himlen. Det är ett allvarsord. Och Paulus återupprepar just de här, den dubbla sanningen i detta, i andra Timoteusbrevet, där han skriver så här: ty har vi dött med honom ska vi också leva med honom. Härdar vi ut ska vi också härska med honom. Förnekar vi honom ska han också förneka oss. Och så kommer löftesorden om att Gud inte ger upp. Är vi trolösa förblir han ändå trogen, för han kan inte förneka sig själv. Så när vi står där och har märkt att vi har förnekat, vi har vänt oss bort och tänker att allt är kört, så förblir Gud trogen, vänder sig till oss och säger: kom, följ. Han bjuder in till det där mötet med honom som närvarande och uppstånden. Och här kan våra berättelser om den erfarenheten hjälpa varandra ut från det där läget när vi hamnar i våra liv i chock, i förnekelse, i bortvändhet. Vi kan hjälpa varandra med våra berättelser om vem Gud är i vår läsning av evangelierna att öppna den vägen för varandra hem. Så nu, var står du någonstans i ditt liv? Står du mitt inne i en kris där du anar att det fanns ett före och där är du inte längre? Står du i en bearbetning och har du börjat sätta ord på vad som har hänt och det du känner i chocken och reaktionerna som följde på det? Är du i en situation där du är medveten om nu utifrån den här gudstjänsten att du är bärare av kriser som du kanske inte har satt så mycket ord på än? Som du kanske har försökt hantera genom att parkera känslor och tankar långt ner i dig själv. Och när det gör sig påmint så känner du det där vill jag verkligen inte röra vid. Ja, men Jesus, tänker jag, är med dig i det. Han kommer oss till mötes där vi är med det vi bärar av. Och är du bärare av något som är svårt att röra vid själv så kommer han också hjälpa dig med det. Han vill komma med nådens försonande kraft in i ditt och mitt liv oavsett var de befinner sig eller var de är bärare av. Och vi får längta efter att Jesus ska bryta fram med den där kraften i våra liv. Därför får vi dela berättelser med varandra. Vi behöver inte bara dela segerberättelserna att allt har gått väl. Utan vi får dela brottningskampen när vi står i den och bjuda in varandra i att få syn på hans närvaro som förändrar allt. Och en av de platserna är ju idag när vi går in i nattvarden. Här får vi komma med våra liv, överlåta oss om en stund i bön och säga: här är mitt liv. Jag ber om förlåtelse för min synd, min skam, min skuld. Jag bär fram allt det jag är tacksam och glad för. Här där jag är ber jag att du möter mig, Gud, och tar mig i den där riktningen framåt som du har tänkt. Tack för att loppet inte är kört utifrån att jag är där jag är just idag. Utan du kommer bana väg. Så vad bär du med dig hit idag? Vi ska sjunga en sång tillsammans och efter det så går vi in i nattvardsstunden där vi överlåter oss och bär fram och sätter ord på det vi bärar av.